Jag har haft en välsignad vecka, får jag säga. Församlingen bad speciellt vid förra gudstjänsten för att jag skulle påbörja min tjänst som sjukhuspastor, som jag har 10 timmar i veckan den här terminen. Och jag har fått möta de allra minsta människor man kan tänka på neonatal där uppe. Som är för tidigt födda, men ja, det är ju människor, och att de kommer i så små förpackningar. Det är så fascinerande. Och fått vara med och besöka många olika avdelningar för att bekanta mig ända i andra änden av sjukhuset, där människor ligger och inför döden och har det som kallas palliativ vård, där man kan tillbringa sina sista dagar. Det är ett fascinerande ställe, detta sjukhus. Och all respekt och heder till alla er som är med och medverkar i vår stora sjukvårdsapparat för att göra så viktiga insatser för människor. Men det är inte det jag ska tala om nu, utan i den här serien Våga verklig gemenskap, som börjades förra söndagen. Och är det någon som har missat någonting, kan man koppla upp sig på hemsidan och lyssna på gamla predikningar där. Så har nu kommit till det här med konflikter. Och i Gamla testamentet möter vi det här ordet shalom. Och det känner vi igen, kanske många av oss, som en hebreisk hälsningsfras. Och man kan hälsa varandra med shalom. Det är närbesläktat med vad araberna säger, salam. Och innebörden i det här, det handlar om fred. Om goda relationer mellan människor. Vi översätter det ibland också till svenskan som frid. Och då blir det kanske mer en laddning utav en inre harmoni. Men också harmoni i ett sammanhang, i en gemenskap och kanske i en relation till Gud. Men det finns också en laddning utav helhet och kanske välstånd i det här. Vi möter det på ett speciellt sätt när prästerna fick i uppgift att välsigna folket. Och där välsignar de bland annat och säger då: Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. Han ger dig sin shalom. Och detta att folket skulle få del utav Guds shalom, det är vad Gud ville att Israels folk skulle få uppleva. Och det är vad han vill att hela mänskligheten ska få erfara. Det här ekar naturligtvis i Nya testamentet. Där står det inte shalom på hebreiska, utan det står på grekiska istället. Men ofta översatt då som fred. I Lukas 2:14 står det: ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. I Kolosserbrevet 1:20: genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig, genom honom och till honom allt på jorden och allt i himlen. Och det handlar naturligtvis om Jesu blod. Och så i Efesierbrevet 2:14-15: ty han, Jesus, är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivt skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och dess stadgar för att med sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. När jag undervisade i bibelskola så kunde jag ha en förmiddag på det här temat som jag nu har försökt koka ner till en predikan. Och jag ska försöka hålla ögonen på min klocka så att det inte blir en hel förmiddag utav det hela. Och vi får se hur långt jag hinner, känner jag här. Men rusa på. I en värld där som är full utav olika slags konflikter, hur kan vi ta del utav Guds shalom, Guds fred? Och hur kan vi också få vara kanaler för detta shalom? Jag tror inte att vi kan undvika konflikter. Det är liksom invävt i det liv vi lever på den här jorden. Och det är faktiskt nödvändigt för oss att möta dem, att ta dem på ett gott sätt. Det finns en psykiatriker, amerikansk sådan, M. Scott Peck, som har skrivit en del kring detta. Och han menade att det kommer i stort sett i varje relation som utvecklas, att man kommer varandra så nära att man till slut börjar liksom gnugga och fila och slipa lite grann på varandra, och det kommer lite konflikter upp till ytan. Och då har vi ett val att göra. Antingen backar vi ett halvt steg och behåller vår relation på någon form av bekvämlighetsnivå, och vi kommer inte lära känna varandra djupare. Vi kommer inte längre i vår gemenskap. Eller så väljer man att ta de här konflikterna, att komma varandra tillräckligt nära för att börja slipas och gnugga mot varandra. Och när man går i, det är nästan som att gå igenom en tunnel, kan vara lite mörkt, kan vara lite jobbigt, men på andra sidan så går man ut i en fördjupad gemenskap. Och att ta en sådan konflikt, det är en kärlekshandling. Vad händer till exempel med det nygifta paret som ska inreda sin lägenhet? Och mannen säger att ja, det ska vara småblommigt tapeter i köket. Och hustrun säger, småblommigt? Som hemma hos din mamma? Ja, är det något fel på min mamma eller? Och så kan man dra igång någonting ganska tvärt och omedelbart. Men det här är ju någonting som hör till våra relationer och som man behöver ta på ett gott och konstruktivt sätt. Jesus, han var spikrak och barmhärtig. De som inte kunde se sina egna problem och sina egna fel, i synnerhet då fariseerna, de fick verkligen veta vad de hade för problem. Vitkalkade gravar kallade han dem. Snygga på utsidan, inuti fyllda med de dödas ben. Men människor som väl visste vad man hade att brottas och utmanas med, prostituerade, landsförrädare till tullindrivare och så vidare, de bjöd han in i sin gemenskap. Konflikter kan lätt bli destruktiva. Och vi ska titta här på en konflikttrappa, om vi lyckas få en bild på den. Här har jag, där har vi den. Det är en kille som heter Johan Ydrén som jag snott för det. Och det dyker nog ett par bilder till upp längre fram här som är kopplat till honom. Ofta börjar en konflikt i en enkel motsättning. Kanske en sakfråga. Vad ska vi ha för tapeter där hemma? Men det kan ganska snabbt glida in i en personifiering. Det är inte saken som är problemet. Det är du som är problemet. Och när man kopplar det till personen så blir det genast mer problematiskt. Ganska snart blir en intensifiering, man drar in mer sakfrågor och kanske fler relationer runt omkring det där, och det börjar bildas läger kring ett problem. Så småningom så bryter den här direkta kommunikationen samman. Man vill inte prata med varandra, det blir för jobbigt, för slitsamt och bråkigt. Men istället kanske man skickar massor med indirekta signaler och kommunicerar med varandra på olika sätt. Och värst är det här kanske vid en skilsmässa, när man bråkar via ombud, advokater eller barnen eller på andra sätt. När man inte längre kan mötas, när man inte längre kan prata och kommunicera med varandra, så gör man sig ofta fantasifulla bilder och tolkar saker och ting utifrån ett mönster där man ser att det här är någon som vill mig ont, och de här fiendebilderna förstärks. Kampen börjar bli ett eget ändamål. Man har nästan glömt bort den här sakfrågan som dök upp från början. Nu är det bara striden och att vinna som står i fokus. Det kan blomma upp till en öppen fientlighet där man börjar tänka mindre om sin motståndare som en människa med känslor och upplevelser och nästan likna den vid något djur eller någonting annat. Och det här förekommer ofta i riktigt så här destruktiv retorik. Nazisterna kallade judarna för svin och i det som hände i Rwanda, där började man kalla de andra folkgrupperna för kackelacker och man berövar dem mänskliga egenskaper. Och så småningom blir det ett totalt brott där man inte kan hitta något sätt att vara tillsammans utan att bekämpa varandra. Det här det kan slå sönder familjer, släkten, paralysera arbetsplatser, splittra församlingar. Och samma mekanismer kan få samhällen att bryta ihop. Och det finns ingen botten i det helvete en människa kan skapa på det här sättet. Om ni riktigt känner av, eller jag gör det i varje fall, den här destruktiviteten som kan smyga sig in på det här. Det här är inte det Gud vill se verka. Det här är de destruktiva mekanismerna. Vi ska istället vända oss nu då till det som är gott och läsa ur Matteus 5 i en ny bild. Saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Och så skulle vi kunna egentligen fortsätta att läsa genom hela kapitel 5 i Matteus, där första delen av bergspredikan, som handlar mycket om de goda relationerna och att hålla fred och skapa goda relationer. Men det börjar längst in i oss själva, vår inre disposition som människa. Och en missionär, Stanley Jones, har hjälpt mig att få en del klarhet över de här texten. Det här med andens fattigdom. Att från början se sitt djupa beroende utav både Gud och andra människor. Men inte möta omvärlden med liksom en stor kravlista. Att eftersom jag behöver det här så kräver jag att alla liksom omedelbart serverar detta. Utan i tacksamhet ta emot det vi behöver. Och se rikedomen i det. Kanske är det en extra utmaning för oss som när vi, när jag åker och handlar jag ofta på Willys. Och där är det bara liksom gå och ösa vad man behöver i kundvagnen. Det är klart man tänker lite grann vad det extra finns på idag och så vidare. Och komma hem med mat för ytterligare en vecka. Det blev något utav en aha-upplevelse för mig när jag såg på Historieätarna på tv för ett bra tag sedan nu. Där kommer inte riktigt ihåg vilken period de illustrerade, men det var ett par hundra år sedan och de åt en diet som bestod antingen utav välling eller gröt, eller ibland hade man bakat bröd, samma ingredienser, lite olika tillagningssätt, och det var liksom det som fanns att tillgå. Och så konstaterade hon, Lotta Lundin heter hon, där att ja, men det var det här som fanns. Och det dröjer många månader innan någonting nytt kommer ur marken. Det finns liksom inget mer att tillgå. Och att bara inse det här beroendet. Det är det här vi har. Det är det här jag behöver. Marken ger inte mer på flera månader. Jag tror att jag behöver i varje fall inse mer utav mitt beroende. Tänkte på Hans Rosling, professorn som talar mycket om hur utvecklingen ser ut i världen, vad som går bra och vad som har gått mindre bra. Han uttryckte att varje gång han vrider på en vattenkran och vattnet kommer, så säger han tack. För han har haft ett antal år i Afrika och vet vad det innebär när man inte har tillgång till rent och gott och friskt vatten på det sättet. Saliga de fattiga, men saliga också de som sörjer. Och jag tror att i det här fallet handlar det om medkänsla. Att inte klippa av nervtrådarna när kroppen slutar, utan känna med andra människor, ha inlevelse, fantasi och förstå vad som föregår hos andra. Den här kombinationen utav andens fattigdom, utav medkänsla, det ger en sann ödmjukhet. Där vi kan röra oss och gå in i olika sammanhang och miljöer utan att ha ett ego bärandes på ryggen som skriker efter egen uppmärksamhet konstant och jämt. Hur ska andra tänka? Hur ska andra reagera? Hur ska jag få det jag behöver? Hur kommer församlingen reagera på min predikan nu? Vad tänker de om mig? Att vara befriad ifrån det här egot, utan fri att ta del utav det som finns i andras föreställningsvärld eller upplevelser och värld. Vidare talas det om törsten efter rättfärdigheten. En riktig passion. När det gäller passionerade människor, då tror jag fågelskådarna är de värsta. Har ni någon sån i er bekantskapskrets som liksom, det kan blippa i telefonen klockan 3 på natten och en zebrarandig toppsviping har dykt upp någonstans i Öland och man ska liksom dra iväg för att sträva efter att komma in, vad är det, 400-klubben som är exklusiva man kan komma in då om man har skådat på fåglar i någon Sveriges gränser. Men alltså den här hungern, törsten, vi vill se det som är rättfärdigt. Inte för den höga liksom, principen i sig skull, utan för det sköna, det goda, när det handlar om verkliga människor. Och jag tänkte i det här ögonblicket på den här unga människan som hade gått igenom en rejäl högskoleutbildning, ett människovårdande yrke, och kom ut och upptäckte hur illa rustad hon var för att möta människorna i den här situationen. Tekniskt hade hon fått en hel del kunskap, men inte att möta människor. Och hon började tvivla på sig själv och tvivla på vad hon har utbildat sig och allting. Och så fick hon ett halvår på bibelskolan där jag fick vara med. Och fick börja grunna på vem hon själv var, älskad av Gud, vad det är att vara människa. Väldigt lite av någon form av praktisk yrkeskunskap, men fått en ny tro på att jag kan vara med och ge, bidra, förändra. För att hon förstått mer av vad det är att vara människa. Att se människor liksom brytas loss ifrån destruktiva tankemönster och få drabbas av hopp. Någon som är passionerad efter det som är rätt och det som har rättfärdighet att göra, den kan vara ganska jobbig. Och ibland tänker vi på en ödmjuk människa som någon som är väldigt smidig och enkel att ha att göra med. Här handlar det om människor som kan vara jobbiga. Jesus kunde vara jobbig. Men någon som har en sån passion efter rättfärdighet måste också vara barmhärtig. Kan inte döma ut människor och såga dem längs med fotknölarna, utan vara barmhärtig med den som misslyckas. Så når man det rena hjärtat. Och ett rent hjärta, saliga de renhjärtade, de ska se Gud. När vi städar där hemma så gör vi det visst för att vi inte ska drabbas av alla hända allergiattacker och så vidare. Men inför att man ska ha gäster så är det kanske inte själva städprocessen som är i sig det viktiga. Utan det roliga är att få ta emot en gäst till en välstädat hus. När vi strävar efter det rena hjärtat är det inte för att vi själva ska vara så välputsade, fina och glänsade, utan det är för att kunna få välkomna Gud in i vårt liv. Den som lever på det här sättet blir mer eller mindre per automatik någon som håller fred. Och någon som är med och skapar fred i de miljöer man vistas i. Det är inte så sällan man kan drabbas utav utmaningar, kanske i synnerhet på sin arbetsplats där det ofta är stressigt, ibland dåligt organiserat. Det är lätt att man trampar varandra på tårna och att frustration över liksom omständigheter smittar av sig på relationerna som man lever med. Och konflikterna sprider sig. Inte ens kyrkliga miljöer är helt befriade från de här utmaningarna. Men genom att vara förankrad i rättfärdighet så vinner man respekt. Man är ingen vindflöjel som bara böjer sig efter vad människor tycker och tänker, utan man har en förankring. Med äkta ödmjukhet så dras man inte med i kamp om prestige och position. Och medkänslan och barmhärtigheten kan bryta igenom de allra starkaste försvaren. Och inte så få gånger har jag upplevt eller hört om hur troende fått vara med om att skapa en klimatförändring utav den goda sorten. Genom att aktivt vilja följa Jesus och göra som honom och inte dras med i negativ jargong eller destruktiva attityder, utan är med och sätter en ny standard utav respekt och omsorg för varandra. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen, säger Jesus i bergspredikan. När konflikter som berövat arbetsplatser på glädje och energi dör ut, får lärarkollegiet ny kraft till barnen, sjukvårdspersonalen till patienterna och ingenjörerna får möjlighet att skapa arbete och sysselsättning. Men det här blir också ett konkret sätt för människor att få se och uppleva Guds shalom och skapa ett intresse för evangeliet. Och vi ska i det här inte glömma bort bönen, i synnerhet när vi ber tillsammans, som kan förändra vad ingen människa kan rubba. Försoning, goda relationer, det ligger verkligen på Guds hjärta. Och vidare berättar Jesus då i bergspredikan om hur den som har tänkt att ge ett offer till Gud i templet först ska göra upp med sin bror om det finns något groll, och sen gå till templet och bära fram sitt offer. När vi ska gå till kyrkan för att sjunga psalmer och lovsånger, så bör också vi först tänka: finns det någonting som hindrar Guds shalom att ta plats i mitt liv? Vad kan jag behöva göra upp med? Men det är minst två personer som måste försonas. Och ibland så ankommer det inte bara på oss själva. Jesus berättar om en strategi som går att använda även när vi möter ren fientlighet. Romerska soldater, de var ju ofta ute och marscherade och tvingade då ibland civilbefolkningen att bära deras packning. Under den mil som en man blir tvingad att bära så är han ett offer för en förövare, berövad sin egen vilja. Om han då väljer att gå en extra mil med denna packning, då erövrar han inte bara sin egen vilja på nytt. Det händer någonting med soldaten. Kärleken, det är en större kraft till förändring än våld och tvång. Så lyser ljuset mitt i mörkret. När vi tar och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt kan det bidra till mycket gott. Det finns ibland en risk att vi i kyrkan tänker att här är vi ju liksom så snälla och goa och rara fina människor att det aldrig blir några konflikter. Och det är naturligtvis inte sant. Men sån attityd riskerar vi att sopa liksom det mesta under mattan. Och det ligger kvar och börjar lukta illa med tiden, men ingen vill ta i det hela. Att istället så odramatiskt som möjligt ta problemen när de dyker upp, det är det goda alternativet. I hemgrupper till exempel kan det mesta dyka upp, för där hamnar man lätt så nära varandra att man behöver gå genom den här konflikttunneln. Någon tycker att man bör gräva och studera Bibeln, andra vill ha mycket bön och lovsång, vissa tycker det här att lyssna vad som händer i varandras liv och uttrycka delaktighet på det viset är viktigast. När ingen liksom vill såra någon annans känslor och man inte liksom vågar ta i själva spänningen och problemet, blir det en stor risk att engagemanget avklingar när frustrationen stiger och att gruppen till slut själv dör. Som så ofta i livet är det inte bara så att en har rätt och de andra har fel. Det kan krävas mod och vilja att liksom lyfta det som skaver upp till ytan, göra sin röst hörd, att vara beredd att lyssna på andra och finna en väg som fungerar framåt. Och här blir det också då väldigt viktigt att fundera på vad har vi faktiskt gemensamt? Vad är det för grund vi står på? Och i en hemgrupp så handlar det ju om tron på Jesus och viljan att följa honom. Och utifrån det går det väldigt, väldigt ofta att hitta en hållbar väg framåt. Nyckelfrågan som förr eller senare avgör om relationen tillåts djupna eller inte är ju om vi är beredda att ta konflikten som uppstår i friktionen. Det gäller i vänskap, det gäller i församlingsliv, det gäller på arbetsplatser. Jag är lite svag för modeller som på ett enkelt sätt kan ge namn på komplicerade saker. Och låt mig visa några saker som hämtade från den här mannen Johan Ydrén. Kan vi få en bild här? Konfliktens A, B, C är naturligtvis hämtat från engelskans då, men översatt till svenska blir det attityd, beteende och contradiction, motsättning. Man får nog läsa lite grann bakifrån för att få rätt ordning på det. Motsättningen handlar om själva sakfrågan. Vad är det egentligen som vi inte är överens om? De blommiga tapeterna. B är ju beteendet. Ja, men hur hanterar vi det här? Skriker och skäller vi på varandra? Är det någon som tapetserar när den andra är bortrest över en helg? Vad gör man? Hur hanterar man? Och A handlar om de attityder och föreställningar. Ja, men du har inte gift dig med din mamma. Jag är en egen person och vill skapa ett eget hem här hemma. Så ja, men vad är det för fel på min bakgrund och det jag har med mig? Så. Och där kan man gå in i det hela med liksom olika förväntningar och perspektiv. Kan vi få nästa bild? Om vi nu tänker att den här triangeln är basen i en pyramid, så fortsätter pyramiden uppåt. Och det är kanske närmast att likna vid ett isberg. Att det finns en liten del, ett isberg, så är det ju en tiondel som är ovanför vattenytan. En liten del av konflikten som faktiskt sticker upp, som är synligt för alla. Men under ytan finns många gånger då det som är dolt. Som kan förmodligen de som är involverad i konflikten känner av, men som inte uttrycks eller liksom konkretiseras. Men här kan också finnas både negativa mekanismer men också konstruktiva saker. Ibland kan det finnas människor som på ett stödjande sätt kan gå in och genom bara sin närvaro och ett lindrande sätt faktiskt få människor som sliter lite grann varandra att jämka samman och fungera. Det kan hända positiva saker under ytan också. Den stora utmaningen, det är ju det omedvetna. När vi inte ens vet varför vi blir ilskna eller irriterade eller känner oss hotade på något sätt. Att få kunskap om inte bara hur jag själv upplever en situation, utan inlevelse i hur de andra upplever den här situationen, Det är många gånger en nyckel för att kunna vara med och lösa en problem. Och som vanligt är det ju kanske en del av problemet att veta när ska man börja och beskriva starten på konflikten. Talar jag med mina barn så, ja, men problemet började när bror A slog bror C. Nej, problemet började igår när du gjorde det här och det här. Nej, men problemet började... Ja, så. Var börjar och hur avgränsar vi det hela? Och ska man vara medlare så kanske man ibland kan utmana de som inte riktigt är sams att försöka beskriva den andras situation. Hur tror du att den här personen upplevde det? Hur upplevde lillebror när du gjorde så? Hur upplevde storebror när du gjorde så? Och försöka hitta en fungerande bild. Vi går vidare. Ja. Var utspelar sig konflikten? Är det inom mig? Kanske är det så att jag inte väljer att ta en konflikt. Jag känner att det sliter och är jobbigt på min arbetsplats. Jag försöker härbärgera motsättningar inom mig och försöker hantera det. Är det i relationen som det utspelar sig? Eller finns det kanske strukturella problem? Jag jobbade ett tag i en second hand butik. Där hade vi ett uppdrag att tjäna mycket pengar. Så det kunde bli pengar till sociala insatser utöver vår värld. Men där fanns också människor som var ganska trasiga. Som kom för att få praktik och handledning. Och de kanske gick på var sjukskrivna och skulle ha lite rehabilitering. Och hur mycket kan man vara med och lotsa de människorna. När det egentligen tar tid för att göra det jag hade tänkt att göra. För att affären skulle fungera. Och sen finns det många andra viljor. Det ägs av en kyrka som tycker att här ska evangeliet vara tydligt. Det är kunder som tycker att oj, det här och det här ska synas. Många olika intressen som liksom grötas ihop. Och ibland kommer till uttryck där någon i personalen uttrycker nu måste vi göra så här. Och en annan säger nej, men det här är viktigt. Och så, hur hanterar man det? Strukturen ställer olika krav på oss. Och i detta sista bilden kan vi välja olika konfliktstilar. Kamp. När vi känner att någonting verkligen måste obestridligt tas om hand och stå upp för. Vissa saker kan vi bara inte tolerera. Man kan naturligtvis kämpa på bra och dåliga sätt. Det där verkar inte vara ett helt konstruktivt sätt att kämpa på. Den som kämpar kanske blir ganska frustrerad om den möter någon som har konfliktstilen undvikande och hela tiden duckar och försöker komma undan det där. Ibland är det ju så att vi behöver inte ta precis varenda sak. Paulus säger också så här, gå inte ständigt till rätta med varandra. Man får ha lite överseende helt enkelt också. Kompromissen är ju kanske många gånger ett smidigt sätt. Men ibland blir det så att ja, men då får ingen vad någon vill ha. Så kompromissen är inte alltid det bästa heller. Samverkan är det ultimata när man lyckas hitta om det här är din styrka och dina intressen, det här är min styrka och dina intressen. Och vi upptäcker, lägger vi dem samman så får vi en balanserad helhet. Och vi skapar någonting gott ihop. Anpassning är ju kanske då man ger med sig helt enkelt och låter mycket av den andres villkor gälla. Och det kan vara gott och ibland det kristliga sättet att göra. Men ibland behöver vi också faktiskt stå upp för saker och ting vi inte kan ge med oss kring. För att landa det här, hur låter vi Guds shalom råda? Hur blir vi redskap och kanaler för den? Ja, låt oss få präglas utav en längtan att få smaka och se mer utav det Gud har tänkt. Hans vilja, det goda, det vackra, det sköna, att ta form i hans tanke. Och för att detta ska hända behöver vi lägga oss själva på drejskivan och låta honom forma oss. Och vi känner till sådana mekanismer som påverkar oss. Att umgås med Gud i bön, läsa vår bibel, delta i den kristna gemenskapen, hemgrupper. Och jag vill slå en extra slag för mikrogrupperna som vi lanserade förra terminen. Som verkligen är utmejslade och utformade för att vi själva ska få så stor påverkan och vara så formativa processer som möjligt. Är det någon som har mer frågor om det så kan man prata med mig sen. Vi får se att vi alla är sända för att låta Guds shalom ta plats i varje möte vi har. Och vi kan alla på olika sätt visa någon typ av ledarskap. Att vara salt och ljus. Att vaka över de små gesterna. Ett äkta leende, ett uppriktigt tack. Det är en viktig bit, men också inte vara rädd för att gripa sig an de större utmaningarna. Och Gud vill vara med, även när vi upplever att det finns berg där. Gud vill vara med och han vill bevara vårt hjärta, även när det blåser omkring oss. Låt oss be. Himmelske far, tack att du sände Jesus Kristus att medla fred, att skapa detta shalom. Tack för vad som har fått hända i vårt eget liv. Tack för möjlighet till förlåtelse och upprättelse, skapandes utav någonting nytt. Nu ber jag att du låter din ande vara med oss. Visa hur det ser ut i våra liv och våra relationer. Vad kan vara nästa steg för oss? Att låta din goda vilja råda. Ge oss kraft. Ge oss vägledning. Och hjälp oss också att se den rikedom vi har i varandra i detta. Amen.